Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Halloj, 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 underbara älskade Podmi-prenumerant och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Och vad jag är glad att just du är med mig den här veckan och att just du fortsätter att lyssna på Nemo möter en vän via Podmi och prenumerera på Podmi. Det är fantastiskt. Jag är så tacksam över det och jag tjatar om detta, men det är för att jag verkligen, verkligen känner det från djupet av mitt hjärta. Veckans gäst är skådis och regissör, men kanske allra mest känd som ena halvan av den omåttligt populära duon Leif och Billy. En duo som just nu går från tv till scenen och biljetterna går ju åt som smör. Ja, det går bra för veckans gäst minst sagt. Och därför kände jag att det var dags för hans första stora riktiga poddintervju. Och det är en ära att han valde att gör det hos mig i Nemo möter en vän. Jag ger er Alfred Svensson i avsnitt nummer 448 av min podd. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com. Om ni vill mig något, kanske önska en poddgäst eller bara kolla läget. Det är alltid mys när ni hör av er. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Men nu ska jag inte snacka mer. Nu drar vi igång avsnitt nummer 448 av den här podden. Här kommer han nu, Alfred Svensson. Men först kör vi en liten jingel.
Ja, men just det, alltså den här direkt feedbacken tycker jag är lite jobbig. Ja. Usch, vad vidriga låter.
Är det så?
Det låter ju hemskt. Men är det är som att min dialekt förstärks också. Aha. På något konstigt sätt.
Du blir medveten, ja, om din, att du är en
mitt ursprung.
Ja, liten bonde.
Men då borde jag bli stolt. Jag blir också stolt.
Det är bra.
För jag vill fortsätta vara, ja, en liten bondpöjk.
Är det så? Ja. Värnar du om ditt arv?
Förlåt.
Det är lugnt.
Jo, men det gör jag. Jag är väldigt stolt. Jag hade inte velat ha det på något annat sätt egentligen alls.
Vad är det finaste med att ditt ursprung?
Nej, men det är nog det är min uppväxt på landet och med mina föräldrar. Den är jag väldigt stolt över. Eller jag är glad att jag fick en sån uppväxt.
Mm. Härligt. Vi ska prata om din uppväxt om en stund. Mm. Vi ska prata om ditt liv.
Mm.
Vi ska gå igenom ditt liv här, tänkte jag. Mm.
Mitt liv hittills.
Ja. Välkommen hit.
Tack snälla Nemo.
Vi har nog aldrig sett, va?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej.
Det är alltid fint att få träffa en ny människa.
Mm.
Det är i mötena det händer liksom.
Ja, precis. Du har träffat några stycken nu.
Vad fan
är du inte trött på att träffa folk? Och möta folk?
Det är en bra fråga, ja. Och jag kan ju absolut känna ibland att jag är rätt less på vissa, ja, vissa. Men å andra sidan så är det lika ofta som det är helt fantastiskt. Så det är nog mer ett jobb idag,
ja,
så, alltså det är inställning till det, än förr. Men samtidigt så är det ju världens bästa jobb när det, ja, liksom är, när det brinner till liksom.
Det förstår jag.
Jag tror alla människor blir avtrubbade. Det blir väl liksom du också med dina
prylar. Nej, men så är det ju, ja. Alltså allt är ju spännande till en början. Och sen, ja, blir det vardag.
Sen så behöver man liksom utomstående perspektiv ibland för att fatta hur hela bra man har det typ. När man bara blir bekväm och tycker att
så är det ju verkligen.
Måste träffa den där kändisen. Jag är inte alls nyfiken på den.
Nej, det förstår jag. Det är så du känner inför idag.
Är det inte faktiskt?
Ja, jag vet inte. Jag tycker du verkar lite loj.
Loj?
Nej, jag skojar.
Det är du som kommer se en man.
Ja, jag vet. Förlåt. Det var ett dåligt skämt.
Ja, det är okej. Okay. Ja. Vad skulle du säga?
Nej men blir du inte någonsin sugen på att liksom prata lite om dig själv också? Det känns inte ensamt att bara sitta och liksom prata om andras liv.
känns ändå som att vissa frågar massa om mig också i poddarna. Och det känns som att jag försöker alltid ducka det, för att det blir så lätt att jag då säger någonting som mina lyssnare har hört 400 gånger.
Ja, det är klart. Ja, det förstår jag.
Så att det värsta är när man intervjuar folk som är liksom intervjuare. Ja. Typ såhär Peter Gide eller Christian Lok.
Då kommer frågorna tillbaka hela tiden.
Jenny Strömstedt och så. Det är mardröm alltså.
Ja, just det.
Det bara studsar. Ja. Så det är bra namn och sådär, men det är liksom inte så roligt.
Ja.
För det är svårt.
Ja, det förstår jag.
Som en politiker liksom.
Ja.
Man kommer liksom inte åt
dem. Tillbaka.
Jag
ska inte vara den.
Nej, du ska bara...
Jag ska göra mitt bästa för att prata om mig själv. Jag har lite svårt för det.
Mm-hmm.
Det är någon slags... men det är väl någon slags jante kanske som kickar in hos mig. När jag tänker, vem är jag egentligen? Alltså varför skulle jag tro att jag kan sitta här och liksom tro att jag är intressant? Bara för att jag är här och gör det jag gör på något sätt. Jag vet inte.
Den lilla bondpojken i dig.
Den lilla bondpojken. Mm. Och den värnar jag om, som sagt.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är en egenskap som jag vill ha kvar. För jag tycker jante är någonting... Det uppmålas ofta som något fult, men jag tycker det är något fint.
Mm.
Jag tycker det är något vi ska värna lite om också i ett samhälle som blir mer och mer individualistiskt.
Mm. Mm. Framförallt är det nog ganska sunt att ha en bit jant i sig, tror jag.
Men
också.
Det tror jag.
Ja. För att liksom motsatsen är väl ganska ocharmig, får man säga.
Ja, men det är den ju verkligen. Mm. Dit vill man ju inte gå.
Nej. Hur är det med dig? Vi är i våren, ja, skulle jag säga sen vår, början på sommaren skulle jag vilja kalla det. Och hur är dagsformen för Alfred?
Jo, men den är ganska bra. Eller nu är den väldigt bra. Nu har jag precis blivit klar med ett projekt för SVT som jag har regisserat faktiskt.
Kul.
En ny humorserie, eller det är en humorserie som hade en första säsong för typ 4-5 år sedan, som heter Laxbralla, med Simon Gärdsby och Babak Josefi, som är två humor, eller komiker och sketchmakare kan man säga.
Jag har sett Simon i stand-up.
Ja, vad kul.
Ja, han är svinduktig.
Ja, han är grym. Så det är de har skrivit manus och är initiativtagare till det här. Och nu är den andra säsongen av det då, som jag har fått äran att regissera, vilket har varit skitkul, men också tufft, för det är liksom en ganska liten SVT-produktion. Ambitionerna står inte riktigt i paritet med budgeten. Och så är det ofta, men det är jag van vid med Leif och Billy också. Så att jag är van vid det här vansinniga tempot, och att varje dag ska vara, det är lite som att bestiga ett berg liksom.
Mm.
Det är tufft, men det är nu slut i alla fall, och det blev bra, så det är jätteskönt. Så nu ska jag äntligen för första gången på väldigt länge, känns det som, vara lite ledig. Och så får vi se hur det går med det. Jag hamnar ofta i jobb ändå. Men så det känns ganska bra.
Men det här klivet då, att kliva in i regissörsstolen.
Ja.
Hur har det varit?
Ja, men det har varit fantastiskt. Alltså jag älskar ju det. Och det är egentligen min... alltså jag har ju regisserat Leif och Billy tidigare tillsammans med Claes. Vi regisserade det tillsammans och gjort alla säsonger. Men det här är lite speciellt när man bara är regissör. Och inte framför kameran alls. Men det har varit fantastiskt. Alltså jag trivs bra i den rollen, har jag insett efter det här. Jag vill gärna regissera mer. Ja, men det känns som att jag har kontroll i det läget. Jag har liksom tydliga visioner som jag tycker att jag är ganska bra på att göra verklighet av. Så att jag trivs där. Jag vill gärna regissera mer alltså.
Om du får välja vart du hamnar sen helt. Mm. Och du får välja mellan skådespela och var lustig kurre eller regissera.
Oj, om jag ska välja en av dem.
Ja,
ja, men då kanske det är regin då.
Mm.
Så känner jag nu i alla fall, men det kan ju switcha snabbt. Men alltså i en optimal värld så vill jag göra båda. Jag vill göra båda lika mycket. Alltså jag vill fortsätta egentligen att skapa mina egna grejer, gärna tillsammans med Claes. Alltså vi jobbar ju väldigt bra tillsammans. Skriva och spela och regissera. Alltså jag gillar hela det paketet. Och det kanske kommer ifrån att jag har något enormt kontrollbehov. Alltså jag har så svårt. det är oskärmigt. Men jag tycker alltid det blir bäst när jag gör det själv.
Mm.
Och jag gillar att se hur ett projekt blir verklighet från ax till limpa lite grann. Så jag vill gärna fortsätta med det, men i större skala liksom. Alltså man som... när man gör sånt som jag gör så vill man ju jobba med större med, alltså högre budgetar liksom, och bra beställare som vill betala mycket så att man kan göra verklighet av sina visioner på riktigt liksom. Mm. Och det vill jag göra mer och mer.
Du, vi kommer komma till Leif och Billy och allt sånt här och prata mycket om det sen, men jag tänker att vi ska ta lite från början ändå.
Mm.
Mm. Så vi ska ta oss tillbaka till sommaren 1991 i Vimmerby.
Just det,
ja,
då hände grejer. Föddes en liten tölp.
en liten tölp.
Ja.
Ja. Vad var det för familj du föddes in i?
Jag har två syskon som är 10 år äldre, så att jag var ju sladdis. Och på den tiden var mina föräldrar mjölkbönder. Så att jag har ju växt upp på en riktigt liten Emily Lönneberga miljö kan man säga, fast modern.
Jag skojade lite när jag sa bondpojk, och så var det verkligen det.
Ja, men det är sant.
Härligt.
Alltså, jag är klassisk bondpojk.
Underbart.
Som har hängt mycket på gården, och jag gick aldrig dagis när jag var liten till exempel. Jag var ju mest med, alltså, med mamma och pappa på gården och liksom hängde runt där, och det var mycket frihet. Man fick göra lite vad man ville. Nej, men så det var helt fantastiskt. Så jag har haft en väldigt så här fri barndom på något sätt.
Hur var du då?
Hur var jag? Det, alltså, jag kanske är fel person att fråga, för jag minns inte vem jag var. Alltså, du märker, jag svarar ganska liksom vagt på det här, men alltså, ja, jag har bara en positiv känsla. Alltså, jag har svårt att säga mer om den så. Det är så självklart för mig på något sätt. Alltså, min barndom. Jag vet inte, jag har lite svårt att komma åt den på något sätt. Och formulera den, som du märker.
Men när du kliver in i skoltiden och så.
Ja.
Vilken plats tar du plugget?
Ja, men klassens clown kanske. Alltså, det har ju alltid varit min grej, tror jag. Jag hittade väl min plats i att jag var den roliga. Och kanske lite stökiga. Och förmodligen ganska retsamma personen.
Vilket sätt var du retsam, tror du?
Nej, men det kom väl mer kanske i högstadietiden. Alltså, då blev jag... jag var ganska hetsig.
Kan man inte tro?
Nej, kanske inte. Nej, det försvann där efter högstadiet, tror jag. Efter högstadiet gick jag in en väldigt trött period på gymnasiet. Där jag tog ett stort kliv tillbaka och sov mig igenom. I princip hela gymnasieåren. Alltså, jag var så vansinnigt trött. Så där hände det någonting. Och sen har jag väl landat i något typ av mellanting nu.
Varför var du trött?
Nej, men jag vet inte. Alltså, det var en sån fysisk trötthet. Jag vet inte om den kom ur någon typ av kroppspubertet eller något. Alltså, jag har ingen aning. Men jag var liksom fysiskt trött hela dagarna. Alltså, jag sov öppet på nästan varje lektion. Jag la liksom, nej, men jag la knytnävarna så här på varandra, ja, och så lutade jag ner pannan och så sov jag. Mm. Och det här blev accepterat till sist bland lärare också. Alltså, de visste att så här, ja, men han sover, det går liksom inte att göra något åt. Jag kommer ihåg en gång när jag hade alltså sovit säkert i 45 minuter, tror jag, på en lektion. Och en lärare kom fram och liksom ruskade om mig. Och så reste jag mig upp, och då hängde det en lång slemsträng, kommer jag ihåg, från min mun. Så hade jag dräglat, alltså, en pöl som var 20x20 cm stor på golvet, och liksom började torka bort den här i panik. Alltså, det var så fruktansvärt pinsamt.
Men det här måste ju ändå gått ut över dina studier en del, antar
jag. Ja, absolut, jag var ju usel i skolan. Mm. Alltså, jag hade ju inte haft några slutbetyg överhuvudtaget om det inte var för mina föräldrar, framförallt min mamma, som pushade mig stenhårt. Att liksom, nej, men då fick mig att inse att det ändå är viktigt att och få något slags betyg i de flesta ämnena i alla fall. Och det är jag glad för att hon gjorde.
Sov du, Alfred, på lektionerna? Men så kör vi stenhårt när du kommer hem istället.
Ja, ja, men exakt. Så var det lite grann.
Var det?
Ja, ja, men lite grann. Och hon tog ju till alla med. Alltså, hon hjälpte. Hon gjorde ju i princip vissa skoluppgifter åt mig för att jag skulle få godkänt. Liksom. Mm. Nej, så hon var verkligen en klippa i det läget.
Vad tänkte du om livet här under högstadiet här, och vad liksom, vad drömde du om? Vad vill du bli?
Alltså, jag gick ju samhäll med inriktning media på gymnasiet, och då tänkte jag ändå att jag ville bli kanske en skrivande journalist. Men det blev väl så efter, alltså det var inte självklart att välja media, utan det var mest, det var det som lät roligast av liksom samhällsinriktningarna. Och då tänkte jag att ja, men nu går jag här, då är det väl passande om jag blir liksom journalist då, I guess. Mm. Men ja, så tänkte jag i alla fall i början av liksom gymnasieåren. Sen blev jag lite mer osäker. Jag upptäckte att alltså, skrivande journalistik var inte riktigt min grej. Jag tror inte mina medialärare tyckte att jag var så lämpad för det kanske. Men den här skådisdrömmen har ju funnits liksom hela tiden. Genom hela mitt liv, så länge jag kan komma ihåg. Men ganska outtalad. Alltså jag sa den aldrig till någon. Jag tror inte jag berättade för mina föräldrar att säga jag vill bli skådespelare. Utan det var någonting som jag höll för mig själv lite grann. Och jag vet inte vart det kom ifrån egentligen. Utan det bara fanns där. Alltså jag var inte speciellt filmintresserad när jag var liten. Men jag var väldigt intresserad av att göra egna filmer. Alltså jag var inte så intresserad av att titta på andra. Men när jag var väldigt liten så tog jag mamma och pappas liksom så här mini-DV-kamera hemma. Och började göra egna filmer. Och det där höll jag ju på med fram tills idag. Alltså det är det jag fortfarande gör. Alltså jag gör mina egna grejer. Och det har jag gjort hela tiden. Och det var väl inte förrän i typ trean på gymnasiet tror jag som jag insåg att så här, det här kanske är någonting som jag borde.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Satsa på. För att jag var ju så dålig i skolan som sagt. Men sen jag tror det var i trean, så fick vi välja ett estetiskt tillval. Och då valde jag teater då. Och det var första gången i mitt liv som jag kände att jag var bäst i klassen. Eller att jag liksom kunde någonting överhuvudtaget. Att jag var bättre än de andra. För alla tyckte, alla hade såna, så enormt mycket spärrar. Och tyckte att det här var det vidrigaste de har gjort i hela sitt liv. Men alltså det kom till mig så naturligt. Alltså jag var inte nervös. Jag hade inte svårt för att liksom göra saker inför publiken. Jag hade inte svårt med att liksom försöka gå in i en karaktär. Alltså allt det där kom så naturligt till mig på något sätt. Så där började väl gro någon slags uttalad liksom dröm om att bli skådespelare.
Varför tror du att du höll inne på den här drömmen så pass mycket? Var det för att det kändes orealistiskt? Eller liksom, varför vill du inte dela det med mamma eller vänner och så?
Nej, men det kanske var för att jag inte visste att det överhuvudtaget fanns en väg in i det, kanske. Ja, jag visste liksom inte hur man skulle ta sig an det överhuvudtaget, att det var ett alternativ kanske, utan jag tänkte väl hela tiden att det här kommer ju stanna här liksom. Alltså jag kommer ju aldrig kunna göra någonting sånt överhuvudtaget. Det kanske var därför. Och lite jante kanske.
Men så i slutet på gymnasiet så börjar det hända saker i dig kanske framförallt, att du börjar känna att du kan något och vill något liksom. Vad händer i dig när du upptäcker att du liksom så här, att du kan det här och att det liksom så här, och att det kanske finns en möjlighet att göra det här liksom?
Ja, men det växer väl något typ av hopp inför framtiden kanske. Och en dröm, och drömmar är alltid bra att ha. Det är liksom det, ja. Vad händer i mig?
Drömmar är vad som driver oss.
Ja, men så är det väl lite grann. Alla mår väl bra av att ha drömmar. Och det fick, alltså, jag ska inte säga att de startade där, men det var någon slags insikt i alla fall. Att säga, jag kanske kommer kunna göra det här. Men sen gjorde jag ju inte någonting åt det förrän ganska många år igen då. Eller 2-3 år åtminstone. För det var, efter gymnasiet så började jag jobba på en lampfabrik i Vimmerby. Som heter Sobra. En otrolig arbetsplats som jag saknar. Jag byggde liksom lysrörsarmaturer i ett par år där. Och så ändå, alltså jag hade ingen plan för framtiden överhuvudtaget där heller egentligen.
Så jävla, så jävla fint att de måste se det bara. Alltså, det cementerar verkligen bilden av dig som Jante Bondpojk, att du saknar fabriksjobbet.
Ja, men det gör jag.
Ja, det är underbart. Alltså, det gör
jag. Jag brukar på allvar tänka att så här, det hade varit optimalt att jobba på Sobra som fabriken är, typ en vecka i månaden, ja, kanske. Det vore så skönt att göra, för man ska inte underskatta det monotona också. Jag skulle gärna varva, liksom göra det här kreativa med någonting som är mycket mer självklart och mekaniskt och monotont, för att liksom få någon typ av paus bara från det. Jag tror att då hade kanske min kreativitet blivit större, till och med.
Jag tror alla ändå som lever någon slags egenföretagare, frilansare liv känner så ibland.
Ja, det tror jag. Det är absolut ingen unik tanke, såklart.
Men det är ju ett konstant stresspåslag. Så är det ju att liksom göra sin egen grej. Liksom. Mm. Så, och det här med att bara liksom ha så här, okej, okay, jag jobbar 9-5, sen stänger jag av jobblampan och går hem. Mm. Det finns ju någonting väldigt skönt i det.
Ja, verkligen. Det vore helt fantastiskt att få göra det igen. Känner jag faktiskt ibland.
Du kanske får avsluta livet där sen då. Du vet ja, den här cirkelslutningen om 30-40 år.
Ja, precis. När jag passerar 45-50 någonstans, precis, då åker jag hem och börjar på Sobra igen.
Underbart.
Ja. Ja. Det vore fantastiskt. Ja. Men där någonstans, just det var det jag skulle säga, där var jag, det var en vanlig liksom arbetsdag, och så bara kom det någon liten spontan tanke om så här framtiden och, ja men just det, skådespelare vore kul. Och så googlade jag då, när jag stod och monterade en lampa, på teaterskola bara. För jag tänkte, man måste väl utbilda sig då till skådespelare. Och då var Kalle Flygare, teaterskola, första träffen. Jag tror att det var en annons till och med som jag klickade på. Och så såg jag att det var ansökningsdagar om ett par veckor framåt. Så då anmälde jag mig. Och så åkte jag upp och så gjorde jag audition i 3 dagar. Och så kom jag in. Mm. Och på den vägen var det. Mm. Och sen flyttade jag upp Stockholm. Berätta, och sen dess har jag varit kvar.
Aha. Resten är som man brukar säga, historia.
Ja, precis. Ja, ja. Precis.
Men berätta om audition, castingen. Var du nervös eller?
Ja, alltså, jag var ju pissnervös. Höll på att dö, alltså jag trodde, jag visste inte vad jag höll på med. Och det visade sig vara befogat också, för det var en hemsk audition. Alltså det var ju en enda lång övning i cringe. Alltså så är det ju med den här typen av liksom teaterövningar. Och så fortsätter det egentligen genom hela utbildningen. Men det var hemskt, men jag kände ju ingen där. Så jag gick in med inställningen att nu ska jag bara liksom... Jag insåg ganska snabbt att så här, ju mer man gör bort sig, eller ju cringeare man vågar vara här i det här rummet, desto större reaktioner får man från den här juryn. Så jag stålsatte mig bara och tänkte, nu kör jag på här. Så jag krälade runt där på golvet och skrek och ålade mig fram och gjorde allt som de sa, gånger 100 liksom. Och då kom man ju in. Mm. Alltså så enkelt är det ju. Mm. Det är inte svårare än så.
Det kanske är så, att de vill ha de som sticker ut liksom.
Så är det absolut, eller så var det där i alla fall. Mm. Och jag tror att det är så mer eller mindre på alla, på den typen av utbildningar generellt.
Hur många år var den?
2 år.
Ja.
Ja.
Och vart i Stockholm är det?
Norra Bantorget. Just det. Ligger det fortfarande, mitt mot Skala.
Ja. Och hur var det plugget, den perioden, de här 2 åren?
De var bra. Inte ur ett så här utbildningssynpunkt dock. Alltså jag...
Du låter inte helt övertygad.
Nej, alltså jag vet exakt varför det var bra och varför det var dåligt. Alltså varför det var det bästa jag någonsin gjort i hela mitt liv var ju för att jag träffade rätt folk där. Jag vet inte om du vet vilka Tom och Petter är,
jo,
till exempel. Mm. De träffade jag ju på Kallflygare. Och Tom och Petter träffade ju varandra. Vi var ett gäng liksom som möttes där. Så vi gick ju de där 2 åren tillsammans. Och det var ju de bästa jag kunde träffa, för att vi hade liksom liknande intressen. Och det ledde till att vi startade en YouTube-kanal där vi gjorde lite sketcher och sånt där. Och det ledde senare till att jag träffade Claes genom det intresset och den liksom världen. Och det ledde till Leifobil och det ledde till allt som vi gör idag. Så på den vägen var det ju. Så på det sättet så var det fantastiskt. Och jag hade otroliga år där på Kalle Flygare. Men det var ju mest utanför skolan. När jag fick hänga med Tom och Petter och liksom göra våra sketcher. Och ja, men umgås och göra allt som man gör när man är 20 år, liksom 22. Men själva utbildningen var väldigt mycket skrap på ytan. Jag tror att de hade behövt rikta den lite mer åt något håll. Det var liksom allt, de skulle täcka in allt som hade med scenkonst att göra, så det var liksom massa olika skådespelartekniker, musikal, sång, dans, ballett, du vet, film, alltså det var allting, det var alldeles för mycket. Och det var ju mycket fokus på liksom rent skådespeleri, olika tekniker och så också, men det var alldeles för många där med, för att det var, det kom liksom in, vi hade ett par månader med någon lärare som hade någon teknik, och så kom nästa och sa, nu får ni glömma allt. Nu är det liksom clean slate, glöm allt, och allt som vi hade lärt oss innan var fel. Så därför var det ju väldigt svårt att hitta sin grej egentligen. Så det är min kritik mot Kalle Flygare, men det kanske har ändrats.
Vad var dina förväntningar på hur det skulle vara?
Jag trodde att vi skulle stå mycket mer på en scen. Jag trodde att utbildningen skulle vara att så här, ja, men på en teaterskola där jag spelar man teater. Där sätter vi upp pjäser på en scen kanske och får testa allt som har med det att göra. Mm. Men så var det ju inte. Vi spelade en slutpjäs i slutet på andra året. Och det var en väldigt liten period av den totala utbildningen. Mm. Så att jag hade gärna spelat mer liksom klassisk teater egentligen. Sen har jag svårt för, jag tror att skådespeleri är mycket lättare än vad skådespelare får det att framstå. Jag tror inte man behöver allt det här lösa liksom flummiga skiten, alltså så här, det handlar bara om att du måste förstå din text och kunna leverera den på ett trovärdigt sätt, sen vägen dit spelar liksom ingen roll. Alltså det är klart, hittar man en teknik som man gillar så ska man ju få använda den. Men jag vet inte, teaterpedagoger vill gärna få det att framstå som att det här är en vetenskap. Mm. Det är det inte. Det är det ju inte.
Men så är det många skådespelare också. De målar ju upp det som att det är världens svåraste jobb.
Ja. Skitsnack, säger jag. Alltså, alla kan väl inte skådespela. Antingen har man det eller inte, men alltså det är... Har man lite fallenhet för det så är det inte svårt. Alltså, de man ser på liksom svensk film och tv, de sitter ju inte, de har ju inte lagt ner liksom flera år i sina karaktärer och jobbat fram. Så här, det är lättare än vad folk tror.
Vad var det som klickade så fint med Tom och Petter då?
Det var väl vår... Det som klickade mellan oss var humorn, tror jag. Vi alla ville väl mer eller mindre i alla fall hålla på med humor. Det ville ju jag liksom. Och det ville ju Petter också framförallt. Men även Tom, han hade ju sin musik också och sådär. Och var kanske lite mer seriös än vad jag och Petter var. Men vi klickade i vår humor och tyckte det var väldigt kul att göra de här sketcherna. Och liksom hade mycket gemensamma framtidsdrömmar. Så att vi hade många gemensamma nämnare helt enkelt.
Mm. Och ni började göra lite sketcher och så på YouTube och så.
Ja.
Ganska tidiga på YouTube får man säga då.
Ja, men det var lite YouTubes linda. Kan man säga.
Vad i den svängen, hur kom Claes in i bilden?
Vi höll på då med Inte helt hundra kallade vi den humorgruppen. Låter som en gammal revyföreställning. Men vi höll på med Inte helt hundra.
Modern revy.
Ja, modern revy, det kan man säga. Modern digital revy.
Absolut. Ja,
så är det ju. Mm. Så vi höll ju på med det. Nu ska vi se, alltså jag har så svårt att reda i såna här gamla grejer. Alltså jag vet inte när saker och ting hände och i vilken ordning och sånt där.
Du vet väl när du pluggade?
Ja, absolut.
Vilket år är det då?
Det var 2012-13.
Ja.
Ja, det måste det ha varit.
10 år sedan alltså.
Det var 10 år sedan. Mm. Men då efter Kalle Flygare, ska vi se här. efter Kalle Flygare, då höll vi fortfarande på med Inte helt hundra. Mm. Och då alltså då kom vi i kontakt med ett bolag som heter United Screens. Vet du vilka det är? De heter numera We Are Era.
Ja, men är inte lite såhär YouTuber-influencer?
Splay, fast ett annat företag.
Exakt, alltså,
exakt som Splay. Exakt. Ah, det är liksom influencer-marketing och YouTube-nätverk, typ. Just. Talangnätverk för YouTubers. Så vi blev liksom signade där som talents. Det är så konstigt
det där. Det är lätt att skratta åt nu när man är skådis.
Ja, så är det ju. Men då tyckte vi det var fantastiskt.
Jag kan tänka mig det.
Ja, men så var det. Ja, gud ja. Vi trodde att nu bär det av. Alltså, nu går tåget här.
Ja.
Nej, men så då blev vi signade där. Då sökte de en tjänst på det företaget. Som, alltså någon som kunde typ filma och klippa och göra lite allt möjligt inom så här enkel produktion. Och det kunde jag då, för att i och med den här uppstarten av YouTube-kanalen, att vi höll på med det var jag som stod för allt sånt. Alltså det var där jag lärde mig att klippa. Jag köpte en kamera så jag kunde filma. Så jag lärde mig alla de här baskunskaperna, hur man producerar enkel film liksom. Så då sökte jag den rollen på United Screens. Och så fick jag den då. Så då började jag jobba på United Screens som... jag vet inte vad vi kallade det, men det var väl allt i allo. Mm. Alltså jag hjälpte folk att filma liksom små kampanjer och YouTube-samarbeten och liksom klippa små digitala reklamfilmer och sånt där.
Men så då du gjorde klippte och gjorde det där, och sen så parallellt så var du en av deras liksom signare också.
Ja, parallellt med det så var jag också liksom talent där, så vi höll på med Inte helt hundra samtidigt. Och det var ju perfekt, alltså det var ju ett underbart liv då, och liksom kunna göra sin egen sketch och sen jobba och liksom, ja men tjäna en månadslön på United Screens. Det var ju en underbar tillvaro för mig då. Men då i alla fall så blev även Claes då signat för United Screens, för han var, höll ju på sitt eget håll. Med, alltså han började ju på Vine och sen började han med Instagram och så började han göra YouTube också. Och
då, är det mycket sketcher med Ellen Bergström då?
Mycket med Ellen, ja det var på den tiden. Ja. Jag har filmat många av dem.
Ja.
Så då blev han signad, och då skulle han göra något samarbete för Mentos eller något sånt där. Det var mycket sådana här sketch-YouTube-samarbeten då. Och då blev jag liksom satt på att hjälpa honom med det, för han behövde någon som filmade och klippte ihop den här grejen liksom. För han hade ju ingen partner så som jag hade, en humorgrupp, utan han höll på själv. Så då åkte jag hem till honom en dag, och där började allting. Mm. Alltså där klickade vi väldigt bra, och jag tror inte det, vi gjorde inte så mycket på det där samarbetet. Alltså vi bara hängde mest hela dagarna. Till sist fick vi väl filma in något för att få det gjort. Men vi började ganska snabbt spåna om att göra någonting tillsammans. Och alltså Leif och Billy-idén började väl redan där egentligen. För att där, ja men som jag minns det, så började diskussionerna om att vi ville göra någonting tillsammans. Gärna någon så här landsbygdskaraktärer, kanske två bröder, socialt liksom, socialt handikappade outsiders som bor tillsammans, har svårt med tjejer och pengar. Så det där spånade vi om redan då.
Men om man ska ta det ännu tidigare, vad var det som klickade mellan er? Varför blev det sån kemi mellan er, tror du?
Ja, men jag tror att vi båda, alltså jag tyckte att Claes var den roligaste personen jag har träffat någonsin. Och det tycker jag ju fortfarande. Alltså han är en helt egen kategori av människa. Alltså han är världens roligaste person. Och det insåg jag ju då ganska snabbt. Och en sån vill man ju vara med om man är intresserad av att jobba med humor och tycker det är roligt att syssla med sånt. Och han tyckte väl, jag vet inte om han tyckte att jag var världens roligaste person, har jag aldrig hört han säga. Men han
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Väl jag var intressant också. Eller så som han har berättat det innan, tror jag han, så han tyckte att jag var lite konstig typ och intressant. Han tyckte jag betedde mig lustigt och sånt där. Jag vet inte, vi drogs väl mot varandra på något sätt. Vi tyckte att vi båda var magnetiska på något vis.
Mm. Så ni spånar, ni tänker på olika idéer och, om landsbygdskaraktärer, eventuellt bröder och så. Mm. Och så landar ni ändå i Leif och Billy.
Då blir det Leif och Billy. Mm. Och då, sen händer det ju lite mer då i vårt yrkesliv. Jag vet inte hur intressant det här är, Nemo.
Nej, men
tycker
du,
folk det är kul? Det. Är du säker?
Alltså, de som lyssnar på det här vill nog höra om ditt liv, så det
ja,
tror jag.
Ja, så är det väl. Ja. Ja.
Annars slänger de av, det är okej också.
Ja, okej. Okay. Ja. Vi får snabbspola lite om ni vill hoppa över den här delen. Men nu ska jag berätta om det här.
Jävla självkritisk.
Ja, nej men usch.
Jante sliter tag
i honom. Ja, nu är det Jante som rycker i mig här. Ja. Så jag håller på att trilla av stolen.
Prestationsångest.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men nu ska jag gå framåt här. Till när vi startade Leif och Bill på riktigt då. Och det var för att Claes gjorde ett samarbete med, eller han gjorde en reklamkampanj för Norrlands guld på ett produktionsbolag som heter Mag 5. Och de var ett produktionsbolag som var en del av en större koncern, samma koncern som Meter, Television och Stockholm, Köpenhamn och sånt där. Men det var ett litet bolag i den koncernen som höll på med digitala grejer liksom. Det var när YouTube, alltså alla produktionsbolag skulle hålla på med YouTube också när YouTube blev så stort i Sverige. Så de skulle ha liksom ett ben in i den digitala världen.
Dinosaurierna ville vara hippa.
Precis så var det. Och där gjorde Claes den här reklamkampanjen och då fick Claes frågan där, för då tänkte Mag 5 att de ville starta liksom en YouTube-kanal på vinst och förlust egentligen. Jag vet inte varför de ville göra det överhuvudtaget. Men de tänkte väl att ja, men vi ska vara digitala, vi kanske ska göra en egen YouTube-kanal på det här produktionsbolaget. Och då fick Claes frågan om att göra det då, i och med att han hade gjort det här samarbetet så de kände varandra. Eller reklamkampanjen. Och så sa han att då vill jag ha en partner. Och då ville han ha mig där också. Så då frågade de mig om jag ville bli anställd där och göra det här tillsammans med Claes. Och då sa jag nej först, för jag tyckte det lät så luddigt. Jag såg inte riktigt deras vision och vad det där skulle bli och varför överhuvudtaget. Men sen så insåg jag att det var en otrolig möjlighet att få liksom jobba fulltid med att bara göra vad man ville på en egen YouTube-kanal. Och jag och Claes hade ju den här gemensamma visionen om Leif och Billy.
Kaxigt att säga nej.
Ja, men det var någon slags trygghetsgrej. Jag var rädd för, jag är en sån här trygghetsperson också, så jag var livrädd för att gå ifrån mitt fina, trygga jobb på United Screens. Jag hade så bra kollegor och allting.
Jag tror du bara ville spela svår.
Det var inte det faktiskt. Nej, okay. Jag ville aldrig spela svår. Nej. Jag är ingen sån. Då tog jag en funderare och sen gick jag med på det då. Så då blev både jag och Claes anställda på Mag 5. Och så började vi göra Leif och Billy där då. Och gjorde det på, eller halvtid var det förresten. Vi jobbade halvtid med det. Och så höll vi på med det i ett år. Och sen sålde vi det till SVT. Mm. Eller Mag 5 sålde det till SVT.
Hur går en sån process till när det säljs till liksom SVT till exempel?
Ja, alltså jag tror det var så att Mag 5, en kille på Mag 5 kontaktade Mats Grimberg då, som han heter, humorchefen på SVT. Då tror jag det var så att Mats hade koll på sen innan och sa, oj vilket sammanträffande, jag skulle precis höra av mig till er. Så det var liksom vi ville till SVT och SVT ville ha oss då. Så den processen gick väldigt lätt och vi var inte inblandade i liksom de diskussionerna, utan helt plötsligt fick vi veta så här, men nu vill SVT ha en säsong av Leif och Billy. Och då gjorde vi det.
Mm.
Och den sög.
Tycker du det?
Absolut. Ja. Värsta jag sett.
Varför?
Sämsta som
varför,
jag gjort
var
det
så dålig? Varför gjorde du inte
nej, men det
så
var så
då?
Jävla pinsamt. Nej men det är också dumt att säga det nu, för att jag är också stolt över resan vi har gjort på något sätt. Utan den så hade det aldrig blivit någonting. Men och titta på den idag är ren cringe liksom.
Men vart är vi i tiden nu? Är det 2015 typ, 16 kanske?
Det kan nog vara. Ja. 2016, 17 kanske. 17, ja. Det måste det nog vara.
Mm.
Så då, nej men alltså den blev dålig för att jag tror vi lyssnade för mycket på andra. Vi tänkte så här, nu ska vi göra tv, då måste det vara på ett visst sätt. Det var många på det produktionsbolaget och alla möjliga som hade mycket åsikter om hur man gör tv rätt. Och sen hade vi ju inte erfarenheten heller. Alltså så här, det var första gången vi skrev något som var längre än 3 minuter. Så vi visste inte riktigt hur man byggde historier dramaturgiskt. Och så som sagt, då var också våra så här ambitioner alldeles för höga mot vad budgeten var. Så det var många så här konstiga små nödlösningar produktionstekniskt som inte riktigt höll och blev lite pinsamt och sådär.
Mm.
Och så försökte vi göra en röd tråd då genom hela. Vi körde inte fristående avsnitt, för vi tänkte nu är det tv, då måste det vara en säsong, en historia som liksom sträcker sig över alla de här 10 avsnitten. Och det tror jag var ett litet misstag, för det behöver vi inte göra. Det har vi inte gjort sedan dess.
Nej.
I Leif och Billy. Det mår bättre av att vara liksom fristående avsnitt.
Mm. Men hur såg samarbetet ut? Är det på samma sätt ni jobbar fram grejerna då som nu?
Ja, alltså då skrev vi ju den här säsongen tillsammans. Eller det gjorde vi fram tills typ för 2 säsonger sedan. Då skrev vi allt tillsammans med Claes vid rodret, ska man säga. För att det är ju, ja men han är bra på Leif och Billy. Alltså han, mycket av karaktärerna kommer ju från honom också, hans liv liksom. Men då skrev vi tillsammans. Och sen så spelade vi in, regisserade, sen klippte jag allting. Men sen för 2 år sedan så skulle jag göra den här en roll i en Netflix-serie. Folk med ångest, mm, hette den. Och det var precis under skrivperioden, så då kunde inte jag vara med och skriva Leif och Billy. Så då tog vi in en kille som heter Björn Edgren som skrev tillsammans med Claes. Och det gick hur bra som helst. Det gick minst lika bra som när jag var med.
Hur kändes det då?
Det kändes faktiskt ganska bra.
För du är prestigelös.
Ja, lite så. Ja, men precis, Nemo. Du har förstått vem jag är.
Jag börjar lära känna dig nu.
Precis. Ja. Nej, men det kändes bra, för att det blev fan skitbra. Alltså. Ja. Och jag har sällan, alltså skrivperioden, eller skrivprocessen är det jag har njutit minst av just i Leif och Billy. I alla fall. Jag tycker det är mycket, det är kärvt alltså.
Mm.
Det är kärvt.
Vad är skillnaden då på att göra en Leif och Billy där han är inne och skriver och när du är med och skriver? Märktes resultatet någon skillnad?
Ja, men det märks lite skillnad. Alltså man får ju, det är ju framförallt språket som är annorlunda när någon annan skriver. Men det går ju alltid att justera liksom i sista versionen. Då kan man ju ta över och liksom, jag kan alltid finslipa mina repliker. Alltså Leif och Billy är ju väldigt löst på repliknivå. Vi säger ju nästan aldrig det som står på pappret. Så att just språket kan man ju alltid anpassa. Men han lyckades liksom förstå vårt format bra och karaktärerna och tyckte nog själv att det var väldigt kul. Så det funkar hur bra som helst. Så nu är det faktiskt han som ska regissera den här föreställningen som vi ska göra på Skala.
Braksuccén.
Ja, precis.
Otroligt, vad den säljer.
På 2 veckor.
Ja, men det säljer som fan, gör inte det?
Ja, otroligt.
Ja, vad fan är frågan om? Typ grattis.
Ett par veckor så hade vi sålt 20 000 biljetter.
Fan alltså.
Helt magiskt. Ja. Det hade jag inte räknat med heller, kan jag säga.
Cash.
Nej, det vet försök. Jag inte. Kanske i framtiden. Det kostar, det blir, ja, men du vet, det kostar mycket att göra en sån här föreställning. Det kostar mycket.
Det ska in jeansvästar.
Ja, men så är det. Det ska ju vara det ska
jante.
Elektriker, ljusrigg eller du vet, det är mycket sånt där.
Ja, visst. Okej, ni känner ingenting på det.
Nej, inget.
Nej men alltså, har det varit liksom instant success, eller har det gått lite vågor i den här populariteten, upplever du?
Ja, du. Det har alltså inte instant success skulle jag inte på. Eller det, så här, det gick ju bra från början, men sen vi har haft väl tur med att det är väldigt stadigt uppåtgående kurva liksom. Mm. Jag tror att det är så att varje säsong har vi lite fler tittare. Så att det går liksom stadigt uppåt. Det är fler och fler som hittar till Leif och Billy. Och det var ganska många redan från start, eftersom att vi hade byggt upp det här väldigt starkt på YouTube liksom.
Mm.
Och sen gick till SVT. Så att det håller i sig. uppenbarligen. Vi var ju oroliga nu när vi släppte biljetterna att folk skulle ha tröttnat på Leif och Billy. Det är så man tänker. Men det hade inte folk. Så det är fortfarande hett, verkar det som.
Vad tror du folk gillar så mycket? Varför går det hem?
Min teori är att alltså jag tycker att så mycket humor och så mycket populärkultur generellt idag genomsyras av små sensmoraler och politiska poäng. Vi gör någonting som är helt bortkopplat från det. Alltså vi gör det bara för att det ska vara roligt och ibland lite spännande. Och alltså det ska vara lättillgängligt och lättsamt. Vi försöker inte liksom göra några politiska poäng eller ta några ställningstaganden eller någonting. Det ska bara vara knas och sjukt. Och ibland försöker vi göra det lite gripande. Och ibland lite sorgligt. Och ibland lite spännande. Alltså lättillgängligheten på något sätt. Alla kan titta på det. Oavsett var man kommer ifrån. Eller vad man tycker om saker och ting. Vilken politisk ställning man har tagit själv. Alla kan hitta någonting. Och det är tillgängligt för alla. Och det tycker jag inte är det så många som gör idag. Alltså det är... Det finns vissa som har liksom gjort den grejen genom åren. Ronny och Ragge var ju en sån grej. Liksom. Det är enkel bara. Enkel humor liksom. Och nu är det lite vi som har den. Mm. Fyller den det hålet.
Har du känt dig trött på karaktärerna mycket?
Nej, inte direkt faktiskt. Nej, jag tycker att jag trivs varje gång jag liksom... klär mig i Billys kläder och tar med hans röst. Mm. Då har jag saknat honom. Det är, i slutet på varje inspelningsperiod så är man ju svintrött såklart. Vill bara spy på allting. Så det händer ju ibland. Men nej, jag vill gärna fortsätta. Alltså. Så länge folk tycker det är roligt. Alltså det här är... Man får också ta tillvara på det här. Det är inte självklart att man lyckas skapa något sånt här som tas emot så väl. Så att man måste vara tacksam alltså. Mm. Och köra på.
Nej, men det är som vi snackade om i början där. Mm. Alltså vad fan, man kan ju tröttna på vad som helst. Även Justin Bieber tröttnar säkert på att vara på scen ibland.
Ja, liksom. Nej, men så är det ju, såklart.
Men man måste välja liksom tacksamheten.
Ja, verkligen. Ja.
Men din och Klas relation då, genom åren, och både privat och arbetsmässigt, har ni liksom alltid funkat och så, eller har det varit liksom friktioner och så också, eller hur har det sett ut?
Ja, men den har alltid funkat. Alltså det är klart att vi har tröttnat på varann ibland. Men det blir inga stora konflikter alltså. Det räcker med att bara ta en liten paus på 3 minuter, sen är man tillbaka.
Är det för att du älskar hans humor så mycket?
Ja, det tror jag. Och jag älskar honom. Ja. Alltså, vi kommer väldigt bra överens. Och vi har känt varandra ganska länge nu och så här, känt varandra intensivt och nära inpå. Så vi har lärt oss hur vi båda fungerar. Mm. Så vi har ett väldigt smooth samarbete, tycker jag. Men han är typ så enormt bra med Klas. Alltså han är
men är ni liksom bästa vänner nu?
Det skulle jag säga. Ja. Han ska ju vara marskalk på mitt bröllop, till exempel.
Mm. När är det då?
2 september.
Ah, oh, shit.
Då ska jag gifta mig.
Fan, grattis.
Då ska Klas och min kompis Andreas stå vid min sida. Mm. Det är de två.
Jag tror min inbjudan måste ha försvunnit någonstans i någon brev eller någonting.
Ja, nej, men jag har det i bilen, men det blåste till också, så det kan ha blåst ut ur rutan.
Det var så sjukt, jag förstod ingenting.
Nej, men vi ska se. Jag ska se om jag kan trycka upp något mer, men absolut, du är välkommen.
Sånt händer. Ja. Men det här med att du ändå liksom ville bli skådespelare, och det som du pysslar med nu, med all respekt, är ju lite, ja, men det är lite humor, lite trams, och det är ju skådespelare också på ett sätt, såklart. Ja. Men jag tänker att din ambition och din dröm kanske är någonstans att ändå ta klivet in i liksom det seriösa för det senare, och där fick du ändå känna på i Folk med ångest, tänker jag. Mm. Ett kliv in i det.
Verkligen.
Berätta om det projektet, och berätta liksom om de orden jag säger här, stämmer det att du vill kliva in där?
Det stämmer absolut. Alltså jag kommer ju alltid vilja hålla på med humor på ett eller annat sätt, men jag vill ju också in i drama. Jag är intresserad av att skriva drama och att spela drama och regissera drama. Alltså jag vill ju göra det också, och därför var det ju otroligt att få göra Folk med ångest. det var väldigt roligt. Det är ju en dramakomedi, men med drama till fokus skulle jag säga. Det var en ganska mörk dramakomedi liksom. Och jag spelar ju verkligen The Voice of Reason där. Jag spelar en straight guy. Så det är ju väldigt lite humor på mig, vilket jag uppskattade. Jag älskade ju det. Och jag vet inte varför egentligen. Jag kan inte formulera varför jag gillar det. Det är bara roligt. Det är intressant. Men det är nog bara intressant om man får göra humor också, tror jag. Jag vill inte gå all in i drama. Jag vill alltid ha ett ben i humor för att liksom lätta upp någonstans.
Mm.
Men det var fantastiskt. Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse för mig. Framförallt att få jobba med Felix också. Han är ju en stor förebild som jag har och har varit länge egentligen. Han är en förebild på alla sätt egentligen, både regimässigt, skådespelarmässigt och så här hur han har jobbat och byggt sitt produktionsbolag och gjort det möjligt för sig själv att bara göra det han tycker är nice liksom. Jag respekterar honom väldigt mycket och vi klickade väldigt bra, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad han tycker, men jag hade en väldigt bra upplevelse med honom som regissör på det här projektet.
Han vill dementera klickningen kraftigt, säger han.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Han säger den. Ja, fuck. Det var ju tråkigt.
Jag frågade honom.
Rasar innan. Hela min väg.
Han sa såhär, vi klickar inte alls.
Nej.
Allt Alfred säger
lögn. Jag kan tänka på den. Ja, fuck.
Nej, det sa han inte alls. Men du fick mer smak, antar jag.
Det fick jag verkligen.
Ja.
Det var fantastiskt. Och det var ju lite som, samma som att jag har bara varit regissör nu i senaste projektet jag har gjort. Så var det ju första gången jag bara var skådis egentligen. För Leif och Billy så är jag ju också skådis och regissör liksom och ska ha koll på allting. Det var kul att få ett manus som liksom var färdigt, som jag inte kunde säga så mycket om, utan min enda uppgift var att liksom förvalta karaktären och göra den så bra som möjligt. Mm. Och det hade jag inte gjort innan. Det var väldigt kul att kunna lägga allt fokus på det.
Var det inte svårt att släppa kontrollen?
Lite grann. Alltså jag är alltid inne i, när vi var på, alltså jag ser ju allting. Det är svårt att släppa den liksom regissörsdelen också. Alltså jag ser ju små tekniska saker. Alltså det snurrar ju runt mycket grann. Så fort det kommer ett flygplan så liksom bryter jag mig själv. För jag vet att vi måste hålla för ljud. Alltså det är mycket sånt. Så det är svårt att släppa den kontrollen.
Mm. Jag tror det var Måns Herngren som sa att han var så otroligt imponerad av Felix just gällande det här med att regissera sig själv samtidigt som man regisserar andra och skådespelare och allt det där. Gör det allt i ett.
Ja.
Som man gör i Solsidan och andra
precis.
Grejer. Det är ju en konst liksom.
Ja, men det är väl det.
Ja.
Jag vet inte hur han jobbar. Det vore kul att se den en gång.
Ja.
Men jag kan tänka mig att vi jobbar på ett liknande sätt.
Mm. Nej, han är fascinerande, Felix.
Ja, det är han verkligen.
Vad heter det? Vi ska köra lite snabbfrågor här.
Oj,
ja.
Gud vad spännande.
Verkligen, innan vi börjar röra oss mot slutet.
Mm.
Är du med?
Jag är med.
Bra, vi kör. Paradrätt.
Kyckling i sous vide.
Vad är det för någonting?
Vet du inte vad en sous vide är?
Nej, jag vet inte, förlåt.
Alltså vill du liksom...
Vill du dö?
Vill du dö eller? Eller vill du få Guds gåva?
Ja, men berätta.
Gå nu till närmsta servera eller vad fan som helst och köp en sous vide.
Mm.
Det är vattenbad, vet du. Man tempererar vatten. Och så vakuumförpackar man kött eller fisk eller kyckling eller vad som helst. Och ställer in en exakt temperatur och så ligger den i typ 1,5 timme. Mm. Och så kommer den ut perfekt tillagad. Och då menar jag perfekt, alltså på ett sätt som inte går att få till i en stekpanna eller ugn eller på något sätt annat. Du kan styra temperaturen på millimetern. Mm. Och det är liksom grundläggande för att få en perfekt köttbit eller kycklingbit. Mm. Så tar du upp den ur det här vattenbadet, steker på den så den får lite yta bara. Och så blir det så jävla gott.
Mm. Okej då, jag ska prova.
Testa.
Ja, 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 jag ska.
Det är magiskt.
Vad missbrukar du?
Snus var det första som kom upp i hjärnan. Jag vet inte om det är ett missbruk. Alltså jag snusar inte så mycket faktiskt. En dosa räcker rätt länge. Men jag har dem inne länge.
Det är klart att det ska vara lastfri också. Du är så här, du vet, det går också i linje med din personlighet.
Gör det det?
Det är klart det gör.
Ligger det i min personlighet, ligger det i min personlighet att framställa mig själv som liksom alltså, lastlös?
Idyllisk barndom. Ja. Då får man inga laster.
Nej, så är det.
Nej,
så
det finns inga trauman.
Men jag har ju snuset. Jag har ju snuset.
Det finns inga trauman här inte.
Och lite mat, alltså fett, du vet, pommes och
sovid.
Ja, för fan, sovid. Ja. Mat. Jag är gourmand alltså. Jag är lite Edvard Blom. Det finns ingen stopp. Alltså jag är bottenlös.
Det hade varit kul om du sa sovid på frågan. Vad missbrukar du?
Sovid. Alla svar kommer vara sovid.
Vi provar att fråga på nästa. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Sovid. Jag vill bli bättre på sovid. Alltså det måste ställa in temperaturen på vattnet. Det måste bli bättre på. Nej men vilken egenskap föraktar jag? Oj. Ja, det är många. Vilka ska jag välja? Nej, men vilken egenskap föraktar jag? Alltså jag har lite tendens att älta saker. Jag är inte så snäll mot mig själv ibland. Det hatar jag. Alltså jag önskar att jag bara kunde liksom zooma ut ibland. Och så ta ett djupt andetag. Men ibland när hjärnan sitter igång, om jag mår lite dåligt eller lite stressad, då finns det ett mörkt hål där som jag har en tendens att hoppa ner i alltså. Mm. Så är det.
Ångesttrigger.
Vänta en sekund. Det här var lite en ångesttrigger. Det här skulle göra nu. Lite grann faktiskt.
Varför?
Jag har svårt att, som jag sa i början lite grann, jag har lite svårt att prata om mig själv alltså. Det är ofta, jag vet att jag kommer gå härifrån och ångra mycket som jag sagt. Mm. Så är det.
Men handlar det om någon slags integritet eller handlar det om att du inte anser dig själv vara intressant eller handlar det, jag vet inte, vad handlar det om då?
Det är nog det sistnämnda. Alltså jag tror, jag blir lite äcklad av mig själv efteråt. Att jag liksom suttit och vräkt ur med saker. Och liksom bara sitter och antar att det ska vara intressant för andra att lyssna på.
Typ. Men vad fan gör du här då?
Men jag själv konsumerar ju alltså din podd och andra intervjupoddar och sådär. Så att jag vet ju att det är liksom, det är inte sant. Jag vet, alltså jag kan ju vara rationell och tänka det. Mm. Men känslan går inte att få bort riktigt. Den sitter någon annanstans. Mm. Som jag inte riktigt kan ta på.
Är det din känsla kring intervjuer överlag när du gör det? Eller känner du just nu när det blir så bara stort som det här? Alltså det är ganska lång timme vi har här liksom.
Ja, det här är lite svårare tror jag, genomförbart. Än liksom nyhetsmorgon när det är 7 minuter och sen får man tiga resten av livet. Lite. Mm.
Men är det
fast det är också skönt. Alltså, så här, jag tyckte det var lite jobbigt i början här, men sen alltså, så här, allt gå över efter ett tag. Nu tycker jag det är trevligt. Alltså nu skulle jag kunna sitta mycket länge. Om du vill. Det vill du väl inte förstås.
Nu kommer taska självförtroendet in igen. Slå på själv lite mer. Du ska inte göra det. Sluta med det.
Fan vad vidrig.
Så här, jag slår på mig själv för att jag slår på mig själv. Så här, meta.
Ja, exakt. Fan varför har jag sånt jävla självhat? Fan vad äcklig.
Ja, exakt. När grät du senast?
Igår.
Aha.
När jag tittade på det där är pinsamt. Men jag kollade på Louis Capaldis. Han har släppt en ny låt och en musikvideo till den. Det var väldigt så här, ganska banal historia om någon farbror med en hund och farbror dog. Alltså så här, Det var bara en vanlig musikvideo liksom. Men det var stark. Allt med farbröder och hundar trigga mina tårkanaler.
Fint ju.
Ja.
Vad lägger du mest pengar på?
Parkering och parkeringsböter.
Fy alltså.
Ja, det är en läcka i min plånbok och mitt bankkonto som jag måste täppa till. Alltså ja. Det är, ja du vet, Easy Park och så glömmer man och så står man fel och så står man på Städgata och så blir det parkeringsböter på böter. Alltså det är...
Hur mycket böter får du ungefär? Senaste året? Slut ungefär?
Senaste 2 veckorna har jag fått 3. Om vi säger så.
Ah, ja, okej. Då vinner du över mig.
Ja.
Jag har fått 8 på senaste året.
8 senaste året?
Ja.
Det kan vara så att jag slår dig.
Ja.
Det kan vara så.
Men jag är också helt ny. Det är mitt första år med körkort.
Oj, ja.
Och ändå så jävla mycket
ja, men då
bättre.
Kan det ju bara bli bättre i och
ja,
för sig.
Ja, verkligen.
Nu, du kommer ju lära dig förhoppningsvis.
Ja, men jag tror det var... Längre?
Ja, vad är det? 14 år.
Ja, du skaffade samma dag som fyllde 18.
Ja,
det gör ju
exakt.
Alla bönder.
Så är det.
Så är det.
Det måste man göra.
Ja, men jag förstår
det. Ingenstans.
Nej, men jag fattar det. Men jag tror att det är Fredrik Wikingsson som säger att det är det han unnar sig i livet.
Ja.
Att parkera vart som helst.
Ja.
Det är hans lyx liksom.
Ja. Ja, men det är en lyx. Bara man accepterar det och ser det på det sättet. Ja. Det är kanske det jag måste börja göra.
Jag köper inga kläder.
Det gör jag faktiskt inte heller.
Alltså,
jag köper
vart du vill.
Inga kläder, men jag parkerar vart jag vill.
Ja, men du ser.
Men jag mår dåligt av när jag får böter. Jag måste börja liksom ta dem bara.
Ja. Äga dem.
Äga dem. Ja. Äga mina böter.
Exakt. Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha 2 svar. Både som offentlig person och dina privata kompisar.
Offentlig person Leif och Billy, absolut. Alltså, folk känner ju mig som Billy. Det är där de ropar på stan. De skriker ju inte Alfred, de skriker Billy liksom. Så det är solklart. Och som privatperson kanske, alltså jag hoppas att folk tycker jag är lite rolig att hänga med. Jag vet inte, alltså det där är lite svårt. Jag är ganska osocial, jag vet inte. Jag har också lätt att börja tänka nu att folk tycker illa om mig. Generellt. Men det tror jag inte folk gör. Men jag hoppas folk är lite rolig i alla fall. Att jag bidrar med lite humor i sociala sammanhang.
Mm.
Hoppas jag.
Jag tror att du har ganska få haters.
Det tror jag också.
Ja.
Kan inte tänka mig.
Du, sista snabbfrågan är: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vilka bra frågor.
Tack.
Jättebra. Ställ den en gång till.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Typ Seinfeld. Faktiskt. Alltså det är... Jag ska säga att jag har inte sett Seinfeld i sin helhet. Jag har sett enstaka avsnitt. Jag har försökt börja titta på det. För det är ju en referens som dyker upp hela tiden i min värld. Alltså i alla humorsammanhang. Alltså alltid när man ska göra någonting nytt eller diskutera något projekt, något man skulle kunna göra, så är det alltid en eller två i rummet som börjar dra Seinfeld-referenser. Hela tiden, överallt. Och jag är så trött på det. Och ju mer folk pratar om det, desto mindre mottaglig känner jag mig också.
Mm. Jag hör dig och jag håller med. Men det sägs att man antingen gillar Seinfeld eller Vänner.
Ja, då är jag nog en vännerperson.
Mm.
För att det har ju min tjej fått mig, eller tvingat mig att titta på. Och jag tycker det är helt ok liksom.
Ja, men du är inte frälst.
Jag är inte helt frälst.
Ja, då faller min tes ändå.
Ja.
Att man antingen ska älska någon av dem och sen inte alls förstår det andra liksom.
Men det kanske, jag kanske är där mitt emellan då. Jag kanske skulle tycka att Seinfeld är helt ok också.
Man kanske.
Så att jag är någon slags här,
ja, kanske,
undantaget som bekräftar regeln.
Men du,
innan
vi tackar för idag. Du har ju en show ikväll, ikväll, i höst. På, är det Rival? Nej, vart är det?
Det är på Skalateatern.
Skalateatern, ja. Och 200 gig typ.
Ja. Fast ni tjänar inte en krona, märkligt nog.
38 i alla fall, nej. Vi går back.
Ja, vi går back. Jag beklagar.
Vi gör det för folk. Vi vet hur mycket folk älskar Leif och Billy. Vi vill ge det här nu.
Vi gör det ideellt. Ja. Vi brinner för det så mycket. Exakt.
Så swisha gärna en slant.
Ja, det ska jag hoppas. Jag hoppas att folk gör det.
Folk kommer kunna lägga dricks.
Ja,
där de tycker det är värt.
Så här hinkar.
Ja, exakt.
Men förutom det, vad ligger i pipen framöver?
Alltså det är typ det, faktiskt. Vi har ju premiär 28 september. Och nu är det lite jobb kvar med det. Tills vi kan börja repa, vilket vi ska göra i augusti. Men däremellan så ska jag göra allt jag kan för att ta det ganska lugnt. Det kommer säkert komma in något annat. Sen har man ju så här små projekt, saker som ligger och pyr, som man inte vet om det kommer bli något av. Men det är liksom min stora grej framöver.
Ta lite välbehövlig semester.
Ja, men det ska jag göra.
Det förtjänar du.
Tack
för att du kom förbi då.
Tack snälla Nemo, det var kul det här. Får jag bara säga en sak? Det kanske blir off the record här nu. Jag är väldigt, väldigt, väldigt missnöjd med min start här.
Det har
gnagt lite i mig.
Vad sa du?
Men det här med min barndom och det här.
Att den var idyllisk.
Nej, det är jag stolt över. Men jag tycker det är ovärdigt på något sätt mot mina föräldrar att jag skyndade förbi den så jävla snabbt och inte kunna säga någonting om den.
Men
jag var inte riktigt i mode då.
Jag tror att så här, att om man har en idyllisk barndom, det har inte jag haft, så jag vet ju inte. Men då är det heller inte så mycket att säga om den. För du har liksom inte fått några R, förstår du vad jag menar? Har du haft en traumatisk barndom som jag och många andra, då har man ju minnena så klara.
Ja.
Men har det varit bra, då blir det ju slätt.
Ja, men så kanske det är.
Jag tror att det är så.
Det kanske är då. Men jag har ju missat många roliga delar. Alltså jag har ju missat hela vår älg. Vet du om det?
Nej.
Med älg. Alltså, gården brann ju ner. Älg, alltså bondgården. 2003. Alltså allting. Allt brann ner. Och mamma och pappa visste inte vad de skulle göra. Men så då gjorde de allt möjligt i ett par år där. Och sen så startade vi en älgpark med tama älgar. Det trodde du inte, va?
Nej, mysigt ju.
Ja, det var mysigt. Ja. Så det gjorde vi från 2006 och framåt. Och den sålde de för ett par år sedan. Nu är de pensionärer. Men så att efter den här liksom bondgårdsperioden med mjölkgården så var jag älgbondpöjk. Och hängde med tama älgar.
Mysigt ju.
Jättemysigt.
Och du behöver inte oroa dig. Det var fint. Det var bra.
Det var
dina hjärnspöken.
Är du säker?
Ja.
Okej, bra.
Tack för idag.
Tack för idag, Nima.
Och tack alla lyssnare för att ni är med mig vecka ut och vecka in. Och ja, vi önskar Alfred allt lycka till med sin föreställning i höst. Och gå och kolla på den nu.
Ja, men gör det. Ja. Den är slutsåld tyvärr.
Helt men, alltså?
Ja, den är helt slutsåld. Det finns inte klokt. En biljett tyvärr. Men det finns en liten chans att vi kommer fortsätta. Så då kan man, om man är snabb på bollen, om vi släpper nya biljetter, så kan man nypa ändå.
Mer ideella föreställningar.
Ja, otroligt. Precis.
Ni är så godhjärtade.
Dricksa på.
Ja, det är bra. Ja. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej.